Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Specialisterna.
Hey!
Specialisterna.
Hej. Hej och välkomna till Specialisterna podcast.
Hej.
Idag är det bara jag och Anton Magnusson. Jag, Simon Järnfors och Anton Magnusson i studion.
Mm.
Jag messade Albin och frågade om han ville vara med, men han har inte svarat.
Så taskigt.
Ja, det var det kanske, jag knuffar gränserna för vad som är ett fruktansvärt svek nu.
Ja.
Men jag har i alla fall frågat innan.
Ja, en minut innan vi satte igång inspelningen så skickade jag ett pliktfylligt sms till Albin som han inte hann svara på innan du satte den då i flygplansläge.
Så det stämmer.
Ja.
Och jag har konstaterat att jag är en hycklare, men det är ingenting som jag hymlar med.
Exakt.
Idag tänkte jag kanske vi ska göra något av ett temaavsnitt.
Mm.
En tunnhårighetsspecial. Jag ska berätta självutlämnande om min tunnhårighet och mina känslor kring det.
Mm.
Och om vi nu ska liksom göra en sån här som de gör i vissa filmer och tv-serier och Peter Dokumentär, att man börjar med det mest dramatiska och sen backar man bandet. Så är det så att jag ska göra en hårtransplantation i Turkiet.
Ja.
Men hur började allting?
Spola tillbaka.
Nu backar vi bandet.
Ja.
Ja. Först så är det okej, det här ska bli något av ett temaavsnitt.
Mm.
Men vi kanske ändå ska, man kan få plugga var sin sak.
Ja.
Innan vi kör igång.
Det blev ju nästan en ordvits där.
Hårpluggar som är hairplugs.
Ja.
Jag har mest hört det på engelska, hairplugs.
Ja, precis.
Men jag har skämtat om det på stand-up-scenen om hairplugs. Och då använder jag svenska översättningen hårpluggar. Men det kan vara min egen översättning.
Ja,
jag har inte sett någon annanstans.
Det var lite för tydlig ordvits ändå för att bara låta den gå obemärkt förbi. Men du menar att vi ska göra lite reklam då?
Ja, reklam för grejer.
Mm.
Det kanske är egentligen bättre att börja med en sån här, okej, nu måste lyssnaren hänga kvar.
Ja, de kan inte bara spola förbi.
Kan de göra.
Jo, det är sant. Nej, men då skulle jag vilja göra lite reklam då. För imorgon, alltså det här släpps ju måndag.
Mm.
Och imorgon tisdag så har jag premiär för min föreställning som jag gör tillsammans med min kompis Bögjimmy. En afton med Anton och Bögjimmy. En humorföreställning om en osannolik vänskap. Nöjesteatern, alltså den 4 april i Malmö. Och sen är det då den 12 april i Göteborg. Och den 26 april i Stockholm. Biljetter på underproduktion.se/biljetter. En afton med Anton och Bögimi. Så det är alltså premiär imorgon på Nöjesteatern i Malmö. Och så göra lite reklam för Specialisterna Comedy Club, som är vår egna ståuppklubb i Stockholm på Dovas Barskanstull. Biljetter där också på underproduktion.se/biljetter.
Och det är varje torsdag?
Varje torsdag, ja.
Och då gör jag reklam för min och Peter Wahlbecks stand-up-föreställning Free as a Bird, som vi kommer ha i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Linköping. Med en provföreställning i Jönköping inbokad nu. Allting är i maj, börjar i början av maj. Biljetter på gardenfors.se.
Mm.
Så passa på att köpa biljetter dit.
Ja, då, den är, verkar också vara väldigt spänd på. Eller den är jag väldigt spänd på.
Ja, det kommer bli grymt.
Ja.
Och,
kanske din roast också du kan nämna.
Ja, jag ska bli roastad. Då finns också biljetter på underproduktion.
.se/biljetter.
De biljetterna har släppts, va? Det finns.
Ja, de finns ute.
För jag tänkte börja göra mer reklam för det sen när de har gjort en poster och sånt för det.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men det, biljetterna är släppta redan. Så, och de, jag ser att de börjar gå åt redan. Så gå in och boka det också.
Och det är Malmö.
Det är Malmö. Mm. Då har vi gjort varsin pluggning.
Ja.
Och innan vi sätter igång med tunnhårighetsspecial så måste jag ändå, jag kan inte låta det bara passera obemärkt förbi vad som hände igår.
Usch, nej.
Nu är det så att Anton har sovit över i min lägenhet i Stockholm. Jag har sovit på en luftmadrass.
Mm.
Och
det gör det heller lite värre att jag, det är en tjänst som du har tillhandahållit mig, att jag har fått sova hemma hos dig.
Ja, och vi vaknade i morse, då var det bara så här, vi låtsades som ingenting hade hänt. Båda två var kanske lite extra vänliga mot varandra. Du har gått ut och rökt en cig, jag har skrivit lite skämt och så.
Lite som att man bara känner lite på varandra.
Men det var så att igår så kom du till Stockholm vid 2-tiden.
Mm.
Och jag satt och jobbade lite då, och du kanske gick och tog en kaffe eller någonting. Och du tänkte så, men vi kanske kan ses och bolla lite idéer och ta en öl. Och så gick vi till 91an då, som är min närmaste kvarterskrog, kan man säga. Och du började ju supa redan då. Det här var nog strax vid 4 kanske, på eftermiddagen, 16.00. Jag tog också en öl, det är ingenting som jag, alltså jag drack totalt kanske 3-4, kanske 5 öl på hela kvällen, mellan då 16.00 och 00.00.
Jag kanske gjorde det dubbla då.
Mm. För det var ju en tisdag.
Ja.
Där rynkade Anton i någon liten vag skamsköljning, tror jag. Men tisdag, ingen speciell dag liksom. Det är så här, dagen innan vi ska ha ett gig. Det är inte så här att det är någon, det är bara, det är ju någon form av kanske begynnande alkoholproblem, skulle man säga. Att man bara börjar råsupa 16.00, helt vanlig tisdag.
Ja, det är det ju verkligen. Det var där också den här rynkningen på näsan, den här skammen. Ja. Att jag kände att jag hade nog inte haft skam om det bara var liksom
en helgfylla.
Ja, eller att jag inte druckit mycket den senaste tiden och det var ett undantag. Och då hade det varit mer en rolig grej att supa en tisdag. Men då kände jag så här, det var nog att jag var av sugen på öl för att jag hade druckit så mycket öl de senaste månaderna.
Har du någon kris nu liksom? Alltså det har vi pratat om förr i podden, men nu har ju din kris, vi ska komma, det är lite dubbla cliffhangers här. Innan tunnhårighetsspecial så går vi in på
alkoholist.
Nej, men också bara det här vad som hände igår.
Ja,
för jag säger då att igår så fick jag även din kris lite konsekvenser för mig.
Ja.
Att det bara går ut över dina vänner.
Jo, så var det ju. Och sen så kom ju då, för du gick iväg och poddade Arkivsamtal.
Ja, med
då.
Camilla Fågelborg. Ja. Så jag gick upp i min lägenhet som är i samma kvarter
som den här 91-an-pubben.
Ja, och ni satt kvar så.
Ja, Nisse Hallberg kom ju anslut.
Ja, Nisse Hallberg kom redan innan jag gick.
Ja.
Och han började väl också supa.
Ja, han började också supa. Och Albin var där ett kort tag också. Mm. Och
drack han också?
Ja, han tog väl två öl. Men jag och Nisse körde väl på rätt hårt. Och sen hade du då fått en tid på Big Ben.
Ja.
Som är då den här stand-up-klubb i Stockholm.
Ja, och jag visste att man får ungefär 8 minuter eller någonting. Mm. Det är det vanliga. Och då så erbjöd jag det också så här att om du vill så kan vi ta halva var. Du får 4 minuter, vi kan testa varsitt nytt skämt. Man kan gå upp där och du får halva min tid. Mm. Och du sa, nej tack, jag tror bara jag går dit och kollar.
Mm. Jo, det var ju ett bra beslut så sett att det är smart att inte gå upp berusad på en stand-up-scen.
Men när jag ringde och sa det, då hade du, om du hade varit fokuserad på din stand-up-karriär, så hade du kunnat säga, okej, men jag har druckit 2 öl, då kan jag börja förbereda skämt istället och jobba nu liksom. Det är ändå en vanlig tisdag, en arbetsdag.
Jo, så är det ju verkligen.
Nu är jag ju lite mer lutheransk. Men kanske är det du som är extrem.
I det här sammanhanget är det jag som är extrem då. Och att det är en begynnande alkoholism som vi ser.
Som är för att dämpa en ångestproblematik kanske då.
Jo, det borde det väl vara. Alltså, jag har rätt mycket projekt och bollar i luften just nu då. Och ligger back på en del av dem och löser det på fel sätt kanske.
Alltså ligger back tidsmässigt menar du?
Att ligga eller känner kanske att jag inte riktigt har lyckats få ihop allting så bra som jag har velat få ihop det.
Jag kände ju, vi diskuterade det innan vi började dricka, så var det ju så att båda två var rätt stressade. Det är ju lite tufft ibland i nöjesbranschen när man är sin egen chef och man har 10 bollar i luften samtidigt. Och jag tyckte också att det var skönt att ta ett par öl för att lugna ner mig liksom.
Men det är där sen vi skiljer oss. Och du sen känner, ja, vad skönt att ta ett par öl och lugna ner sig. Så känner jag, nu har man tagit ett par öl, nu vill man supa.
Men du har ju också det, alltså alltid egentligen, att du har svårt att sluta dricka när du väl kommit igång.
Ja, precis. Och i perioder är jag ju bättre med det.
Och ibland, alltså, när du på den senare tiden, alltså innan kanske du började krisa, så var det så att du skickade ett sms. Jag höll på att jag började få en dålig fylla, så jag valde att gå hem. Har jag fått ett sådant sms ett par gånger liksom.
Och det är väl rätt så, alltså det är väl något man har lärt sig på senare år. Att styra av genom att sätta stopp liksom. Så att det känner jag blivit bättre på. Men nej, så vi söp ju vidare då, jag och Nisse, medan du spelade in podd. Och sen så anslöt du igen när du var klar.
Och tog någon öl till. Eller kanske, nej, jag tog nog ingen öl på då innan vi gick. Men så gick vi till Big Ben.
Till saken här då, att jag har varit uppe sen klockan 3 på natten.
Okej.
Så att jag var ju också
rätt. Varför gick du upp 03:00?
Jag vaknade då.
Okej, du har vänt lite på dygnet, så du vaknade 03:00 av dig själv liksom.
Ja, precis. Och sen åkte jag tåg upp till Stockholm. Det är också så att det blev ju lite som mini-semester då också. Att komma, jag har ju bott i Stockholm och sen komma upp igen då, så var det ju lite roligt så att träffa dig, träffa Nisse och så. Så lite, att jag hade så lite semester-känslan.
Jävla dålig också.
Jo, verkligen. Jo, det är ingen bra ursäkt, men jag hade den känslan.
Jag hade ju liksom inte dömt dig så hårt ifall du inte hade fått negativa konsekvenser för mig, den här alkoholismen. Eller begynnande alkoholismen, som ungefär är lika patetiskt som att kalla min tunnhårighet för en begynnande flint.
Ja, jo, för då kanske du sitter väl lyssnarna som på nålar. Vad var det som
hände? I två sammanhang. Eller kanske, ja, jag vet inte hur intresserade de är av min tunnhårighet. Det är kanske jag som hypat upp det. Nej, att det är någon stor grej mest för mig. Men just, vad var det som hände som fick negativa konsekvenser för mig?
Jo, då var det så att när vi satt där på Big Ben, den här gratisklubben, och så satt jag och pratade lite med Nisse. Och då föddes den här idén av att, alltså som ett skämt, att vi skulle häckla dig. Så att vi skämtar lite om det.
Ni skulle störa mitt gig helt enkelt.
Ja, precis. Så skämtar vi lite om det. Sen när du satte igång så såg jag så att ni tittade ut i publiken.
Ni satt där längst fram.
Ja, precis. Men när du gick på så tittade vi ut, så såg vi så att där är ju ett ledigt bord där precis längst fram. Så tittar vi på varandra med bus i blicken. Och så gör vi gör det. Så då smög vi dit och satte oss. Och så börjar ju helvetet. Vi gjorde då, vi gick in i rollerna av känsliga stand-up tittare. Att vi, när på dina skämt, så om du sa ett skämt så reagerar vi med nej.
Om bajs till exempel eller något sånt där. Det var inga stora grejer.
Nej,
men jag skämt om bajs. Nej. Men det jobbiga var ju då att då får ju ni stora delen av publikens uppmärksamhet. Att de är så, vad är det här för killar som har satt sig längst fram och börjat störa liksom. Och då så slutar ju publiken fokusera på mina skämt. Och det gigget blir väldigt stört av det. Och det är ju alltså det är ju ganska känsligt att störa någon i sin kreativa process på ett gig liksom.
Ja, verkligen.
Jag vet ju själv hur arg du blev en gång när vi var på Äta Bajs Tour och vi uppträdde och det var någon som störde dig i publiken. Och du var ju fly förbannad, skaka och vilska backstage. Hela dagen var ju förstörd för dig.
Jo, när man tänker så är det ju, helt oförlåtligt. verkligen. Och om jag inte bad om ursäkt ordentligt igår så gör jag det här då officiellt.
Nej, du sa ju inte förlåt.
Det gjorde jag inte.
Nej, du ville mest få det till att det ändå var ball.
Ja, jo. Vilket jag idag ändå tycker att det är ju en del i det som är väldigt ball. Sen är det en del som är
tyckte du det fanns, när du blev häcklad och flyförbannad, tyckte du att det fanns en del i det som var ball då?
Nej, det tycker jag inte.
Vad är skillnaden då?
Skillnaden, ja.
Det är kompisar, ja, det skulle,
ja, på ett sätt, men det gör det också till ett det är ju taskigt prank då, kompisar emellan. Men jag kommer inte försvara det på något sätt, men att, utan... Det var väldigt taskigt gjort och felkalibrerat från min sida där. När jag var mitt uppe i det så tänkte jag det här, att det var ball liksom, att det var roligt och att det var, tanken var att det var gjort med så glimten i ögat, var ju min tanke att det skulle vara. Men det blev inte riktigt så.
Ja, det kändes som att ni fegade ur lite också, att det var inte så. Det var ganska tyst. Ni sa de här nej, men det var ändå så det störde ganska mycket.
Ja.
Men det var jag ska ju säga, det är inte världens största grej kanske. Det var en tisdag på Big Ben, men samtidigt så vet jag hur illa du tar upp när någon stör ett gig. Och det är ändå svinjobbigt. Och jag kommer ändå hämnas någon gång. för att liksom... Ja, för jag vill inte hamna i den situationen som till exempel din kompis Jimmy. Han vill ju inte ens bli kallad bög Jimmy. Men du gör det i alla fall. Och eftersom han inte straffar dig på något sätt,
han
eller hämnas,
inte hårt mot hårt, Anna,
så fortsätter du bara. Och då har jag ju facit vad som händer ifall inte jag hämnas.
Du fick upp en bild då igår. Så fick du upp en bild av att du så ett år in i framtiden,
att du börjar testa gränserna mer och mer, tar dig frihet. Och det här med Jimmy, då är du helt nykter oftast. Då är det inte fylla grejer.
Nej,
så du har ju ändå det i dig att...
Den lille mobbaren.
Och då måste man sätta hårt mot hårt.
Jo,
så jag hotade både dig och Nisse igår att... För ingen av er har filmat er första stand-up-special.
Nej.
Att då kommer störa den... filmningen på något sätt, för att jag måste liksom släppa atombomben som straff för om jag hämnas på bara säga det måste ändå verkligen, så att det aldrig jag måste bli USA här.
Du har ju en chans i kväll också när vi ska uppträda tillsammans.
Ja, men det är inte tillräckligt stort gig.
Ja, du ökar.
Det måste vara något riktigt obehagligt. Så att vi måste tänka verkligen två gånger innan man kommer något prank.
Men hur känns det lite skönt att ha ett sånt tillgodo kort som du kan göra utan några konsekvenser, utan så här,
ja, lite ifall, alltså jag har ju gjort dumma saker mot kompisar också i mitt liv, som jag ångrar. Så det, och det kan ju hända igen. Nu har jag kanske blivit lite mer sansad på gamla dagar liksom. Men ja, det, och jag vill inte heller vara en sån som varenda liten oförrätt är helt oförlåtlig och man kan inte gå vidare liksom.
Nej, du tog det ju rätt bra. Alltså du tog det ju ändå, alltså man märkte att du var märkbart irriterad och tyckte det var drygt gjort. Men du kunde ändå stå och skämta med oss om det lite liksom, du pratade om din vedergällning, dina tankar kring att ge igen och sådär. Och så att det var ändå storsint av dig att så snabbt efter kunna ändå driva lite med oss tillbaks liksom.
Jag blev ju inte lika arg som du blev när du blev häcklad.
Nej, men alltså, kanske att jag, alltså det är lätt för mig att säga nu i det här läget, men kanske om det var du och Albin istället för någon större i publiken random. Men om det var du och Albin så hade jag kanske tänkt lite så också att, ja, men det är lite ett humorprojekt från er sida då att göra det mot mig. Jag hade ju säkert blivit irriterad och störd liksom, men men kanske man då hade jag mer betraktat det som ett prank som jag kanske då blivit irriterad över och tyckt att det var onödigt. Men
Börgim gjorde ju för sig, han störde ju ett av dina konstnärliga framträdanden då, när du gjorde musik, när ni hade, och det var ju också en fyllig grej. Det var ju ingen hämnd för någonting egentligen. Det var förmodligen inte, om det inte fanns bara en underbyggd ilska som blommade upp på fyllan liksom. Men det, jag vet inte om det finns på Facebook eller YouTube när Börgim i Ballarör och börjar kicka dig på scenen.
Ja, precis. Ja. Och han ska läsa någon dikt när det blir helt fel.
Okej, okay. det var ju att han förstörde sitt eget framträdande. Men sen var det också att han gick fram och började sparka mot dig
under tiden jag,
när du rappade.
Ja, precis.
Och det är ju egentligen värre.
Ja, det är det ju. Men och det tog jag ju som att jag tyckte det blev roligt. Men såklart, precis när jag stod där så var jag ju irriterad, eftersom jag försöker komma ihåg texten till låten då. Och som tur var så var det ju en av de låtarna som jag kan bäst. Så jag kunde rappa och ta emot sparkar och slag samtidigt.
Men det hade ju också på något sätt, alltså ifall jag hade haft en show och du hade varit så aspackad och kommit in med någon jävla hoppspark. Det hade varit en helt annan sak än att sitta och småsta.
Ja, exakt. Det var här att vi fegade ur lite också. Och då kanske just att vi var på Big Ben, så du har ingenting att tjäna på det i form av att det blev en skum grej som hände med fans i publiken och sådär. Alltså för med Börgimmis utflippning på Mr. Cool Show, det går lite i linje med rappar i samverkan och Mr. Cool, att det kommer upp en homosexuell man i någon sån kaftan och börjar sparka på mig. Att det blev ju nästan som att det hade kunnat vara planerat.
Men då är vi kanske klara med elefanten i rummet.
Ja, avslutar då med en uppriktig ber om ursäkt. Ett uppriktigt jag ber om ursäkt så hemskt mycket. Det får ta den tid det tar. Men du kommer kanske inte kunna förlåta mig förrän då du har fått ge igen den här badbollen som du av någon anledning kom in på att det skulle bli. Att
jag ska kasta upp en badboll på scen när du spelar in din första stand-up-special. Du ska kasta upp en, alltså innan punchlinen på ett av dina bästa skämt, så kommer det flyga in en badboll på scen. Men jag tänkte, för att det är någonting som är lätt att smuggla in, så man kan litet, så kan sitta och blåsa upp den.
Jo, ja, precis. För vi brukar ha så noga kontroller på.
Nej, men om jag hade gått in med en bastuba så hade man misstänkt. Vakten eller någon kunnat säga, du får inte ta med den in.
Ja, det är så. Men en bad kan du börja plösa upp under. Men då kommer ju det störigaste, det kommer ju vara kanske inte när du kastar upp badbollen, utan det kommer ju vara att under hela så första akten kommer man bara höra.
Det kommer
bli störd av det ljudet. Att det blir nästan lite som igår, att det kanske mest störiga kanske då var att vi gjorde någon halvmesyr av häckling och inte...
Och sen kanske den här oron när du börjar planera så här, hyra in filmer och sånt där, att du tänker, fan det här nu kommer Simon störa, att det är den som är också
ja det är en del av den slapp ju du då den här oron, utan det kommer ju som en blixt från klar himmel för dig. Men sen ska jag säga det är också en sak som jag ändå måste, som jag uppskattar med gårdagen då, det var jag kan inte minnas hur länge sedan det var jag satt så på första parkett och tittade på stand-up. Fan vad roligt.
Ja, du skrattade, sen efter ett tag så skrattade du genuint åt något nytt skämt jag hade också.
Ja,
hörde man det, då kunde du inte hålla det. Då kunde du inte hålla kvar i karaktären. För jag tyckte det var roligt på riktigt.
Ja.
Men nu...
Nu till någonting till helt annat.
Tunnhårighet special.
Ja.
Jag är då, jag vet inte om vi ska backa bandet från början. Jag tror redan när jag...
Jag kanske kan lägga in detta. Det är inte helt okomplicerat för dig att prata om detta som jag...
Nej, jag tycker det är pinsamt.
Ja.
Nu kanske det här är en del liksom att jag lägger på en fejkad lättsamhet på det.
Mm.
För att jag tycker det är lite jobbigt att prata om. Men samtidigt är det skönt att prata om... prata om det. För det kommer ju ta bort mina skamkänslor och pinsamhetskänslor kring.
Det var ju lite så som det som jag fick nu med den här första delen av podden häcklingspecial. Att det var ju skönt att prata på ett lättsamt sätt om det. Eftersom jag hade ju i morse när jag vaknade en skam i kroppen
som... Det är någonting du ångrar.
Ja, precis. Precis som med din tunnhårighet.
Att jag ångrar den. Men jag tycker det är väldigt pinsamt. Vi kan ju börja där kanske. Att jag tycker det är väldigt pinsamt med fåfänga.
Mm.
Jag har ju liksom pratat väldigt mycket om att jag är fåfäng. Jag har blivit ganska ärlig med att jag är fåfäng.
Mm.
Men från början så tyckte jag det var extremt pinsamt. Ens bara att erkänna att jag var fåfäng.
Mm.
Att tycka så att jag brydde mig om mitt utseende och sådär. Då kom jag så här, när jag var liten och frågade min farsa varför han hade kontaktlinser, så sa han så här, men det är ren fåfänga. Och då tyckte jag var så, va? Kan man erkänna sånt rakt av?
Ja.
Speciellt som kanske kille. Som man, som kille.
Ja. Jo, man... detta är ju kanske de för lyssnare som inte var unga under 90-talet eller som inte levde under 90-talet på det sättet, eller var barn då. Men att 90-talet var ju...
Då var det inte okej att vara bög.
Nej, det var det inte.
Och allting som var lite feminint eller så ansågs kvinnligt.
Ja, det var ju det här att ha rufsigt hår var coolt. Alltså, det var ju till och med det är den klassiska att folk stod framför spegeln i timmar till håret låg precis så rufsigt som man ville ha det. Det skulle se ut som att man bara hade stigit upp ur sängen. Så att men det är som bakgrund då till varför man skäms över fåfänga.
Ja, för du skäms väl också ganska mycket över din fåfänga.
Ja, jag kunde ju relatera till det. Jag vet så att jag hade så här, någon period för något år sedan som jag solade solarium några gånger. Och då vet jag att jag skämdes ju över det. Och du så här kom på mig en gång med det, men jag ljög för dig och sen berättade jag sanningen.
Alltså, du kom ner på en stand-up-klubb och så såg jag att du, eller så var så lite rödbränd ut, så fan du såhär solbränd ut. Så, så sa du någon, jag vet inte vad du hade för ursäkt.
Nej, jag minns inte heller riktigt. Men,
du berättade inte att du just hade varit på solarium.
Nej, utan jag ville inte ta det där inför alla, utan jag tog det sen med dig efteråt. Så berättade
ganska lång tid senare.
Jo, det kan det ju vara.
Kanske några månader senare till och med.
Ja, kanske det. Ja, jag hade det kvar i huvudet att jag inte ville ljuga för dig. Men jag blev så illa tvungen. Men, för jag hade det kvar, sparat kvar i huvudet att... För om du ändå förstod. För jag tänkte så här,
men var det för att vara tjejer med då i lokalen?
Ja, men det är både killar och tjejer. Och bara en sån instinktiv. Det här har ni ingen med att göra.
Men, och det är ju ett annat ord för att man tycker det är pinsamt.
Ja, precis.
För att ingen har kanske att göra med med att du har nya skosnören. Eller nu tänker jag någonting som inte är pinsamt, ja, men, ja, men samtidigt så hade någon frågat så hade du bara, visst, jag har, ja, nya skosnören.
Jo, precis.
Som jag blir av,
ja, det hade varit konstigt att ljuga om det. Har du nya skosnören? Men säger så klart och tydligt att det är nya skosnören, ja. Nej, nej,
ja. Och så frågar jag, varför ljög de det? Nej, det är ingen som har med det att göra. Det är ju bara, ja, det är, ja, bara en ursäkt, ja, för att man tycker det är pinsamt. Mm. Nej, men så fåfänga har varit någonting ganska så skamfullt i mitt liv liksom. Och när jag började redan typ runt när jag var 19-20, så märkte jag liksom att mitt hårfäste började dra sig tillbaks. Att bara lite högre hårfäste liksom. Mm. Att jag fick lite så här vikar. Och då kom jag ihåg att jag fick min första så här, shit fan, tänk, jag håller på, alltså, och det, för det var, jag då var ändå ganska ung liksom. Mm. Och så sa någon kompis så, ja, men det är bara att använda så här Regain, som det hette på den tiden. Ja. Nu har de bytt namn till Rogain. Ja. Jag antar att det är för att Regain betyder att man vinner tillbaks. Ja. Men det kanske inte finns några bevis för att man vinner tillbaks håret, utan, ja, att det bromsar, ja, håravfallet lite. Ja. Men då kom jag ihåg så här, ja, men kan man göra det? Alltså, så det kändes så här, det kändes som ett ganska stort steg bara att använda Regain liksom. Mm. Och min brorsa, storebrorsa, som har ungefär samma utseende och hårtyp som jag, han sa så här, nej, men jag ska bära min flint med stolthet som George i Seinfeld.
Ja.
Inte för att han bär det med så stor,
nej,
stolthet,
det inte, men det finns andra
min
exempel.
Min bestämde sig, ja, jag ska inte använda Regain. Ja. Jag ska köra bara så här. Mm. Och det är ju coolare och skita i det liksom. Ja. Men jag kände inte riktigt att jag var för fåfäng.
Ja.
Och kanske lite mer sprängkåt också. Att det handlar om att fixa fitta.
Ja.
För, alltså så att jag vill vara så attraktiv jag kan för att få så snygga tjejer som möjligt. Mm. Så kände jag då liksom. Och kanske i viss mån fortfarande, även nu att jag har flickan, så vill jag ändå behålla henne, ha kvar henne. Och ifall hon hade dumpat mig så vill jag kunna fixa ny.
Ja, för det är ju en av de första egentligen skämten som du körde för mig när vi började köra stand-up. Eller du började ett halvår före mig. Men det var ett skämt, jag vet inte om det kanske till och med var till när vi skrev det här specialisterna till radio.
Jo, det, jag tror det är med där. Jag är inte helt hundra på om det är med i specialisternas radioprogram.
Man märkte att det var en rätt big deal för dig det, när du berättade skämtet. Att du berättade då, du hade skrivit det som en sketch nästan. Att det var någon problematik i att gå ner på tjejen.
Att slicka fitta.
Och slicka fitta, för då ser hon flinten.
Ja. Jo, och det har jag ju kört på stand-up-scenen nu. Det skämtet. Och sen så har jag, berättade jag lite också på liksom specialister och en comedy club om hela det här att jag planerar att göra en hårtransplantation.
Mm.
Och lite andra liksom skam kring tunnhårighet och sånt där.
Mm.
Och det funkade ganska bra, men det var bara det här slicka fitta-delen som jag kommer att behålla. Eller tror jag, för att det var det enda som liksom gav höga skratt.
Ja.
Ja, jag får se lite hur jag ska lägga upp det. Men det var ändå så här, första gången jag berättade, jag har ju berättat om det här hårtransplantation-grejen och sånt för dig tidigare.
Mm.
Att jag planerat det. Jag har snackat med Angie, min flickvän. Och lite andra folk.
Ja.
Inte så jättemycket, men då pratade jag om det på scenen och sådär. Och då var det så här, men då har man ändå fått ur det sig.
Ja, ja.
För det, jag tycker det är väldigt pinsamt.
Mm. Jag har alltid varit, jag var ju odelat positiv till när du först la fram den här idén om hårpluggar.
Mm.
Det tyckte du säkert också var en jobbig grej att ens så här, ta upp.
Ja, men först när jag för mig ändå att när jag började prata om att jag funderade på det, så var du så här, ja, du kanske har varit odelat positiv till det hela tiden.
Jo, det vill jag nog tro att jag har. Jag tror att det är det eller raka som jag har. Det är väl de två sakerna som jag liksom nog har liksom förespråkat liksom.
Jag har ju haft rakat huvud innan, men jag tycker det är väl också liksom en kostnadsfråga. Att det kan, jag tycker det är snyggare att ha hår. Även om jag alltid har keps, så är det ju också, det har ju mycket varit för att dölja tunnhårigheten.
Ja.
Inte från en början, för att när jag började med keps redan i mellanstadiet. Mm. Och då var det ju för att vara coolt. Ja. För att vara hiphoppare liksom. Ja. Men sen...
Vilket är tur. För det hade ju varit konstigt om du hade haft en helt annan stil. Och sen när du började bli tunnhårig var tvungen att börja använda kepsar. Och det hade, då hade folk som känt det tyckte det var lite konstigt liksom.
Men jag tror att folk redan nu på sociala medier och sånt är ju så här, kommenterar att jag i stort sett aldrig tar av mig kepsen.
Ja.
Alltså det finns ju i babydance-videon och lite andra sammanhang så har jag ju utan keps liksom. Mm. Och fast då så stylar jag håret ganska mycket också, alltså med topic som är liksom ett slags pulver man man pulvrar på,
ja,
för att dölja tunnhårigheten.
Ja.
Så att och sen plus att det går ju ut för liksom. Jag blir mer och mer tunnhårig.
Ett funkande skepp.
Ja, det är det verkligen, ett funkande skepp. Och jag började använda, jag kommer ihåg, jag tyckte det var väldigt pinsamt när jag skulle börja använda Regain.
Mm.
Och jag kommer ihåg, för att också jag kanske var i ett förhållande när jag liksom skulle börja med, jag kunde inte riktigt berätta för min flickvän då så här, nu, för jag tyckte det var så pinsamt att ens liksom göra någon form av behandling. Det är ju bara man sprayar på en vätska liksom på huvudet och smörjer in huvudet med liksom en vätska mot tunnhårighet.
Ja.
Men så kommer jag börja med det när det kanske tog slut med den här tjejen.
Mm.
Och sen började jag använda det i hemlighet för liksom nästa flickvän.
Mm.
Att jag så här, hade det men kanske så här, aldrig visade.
Nej.
Och ifall hon frågar vad är det för flaska eller sådär, så då hade jag liksom tagit av etiketten. Och hittat på att det är någon grej till mina kontaktlinser.
Så att det är inte en annan etikett där det står så för om du har för tjockt hår.
Ja, men så här, kan vi säga att det var bara dra av etiketten som var en vit flaska. Så här, men det är en så här rengöra linserna eller någonting. Så
att det var roligt om du hade satt dit någon sån potenshöjande. Att du...
Jag har inte någonting som annat som en pinsam.
Så nej, det här, nej, det är bara jag har väldigt slapp kuk.
Ja, det här avsnittet blev lite Specialisterna Goes februaripodden.
Ja, just det.
De pratar om impotens liksom. Det, ja. och det är ju ändå väldigt effektivt. De har ju väldigt mycket diehard fans.
Ja.
De sålde slut Skalateatern på sin livepod på ett dygn.
Ja. Det finns väl många sådana internskämt bland komiker där, att det sitter en hel publik med slappa penisar i hela Skalateatern fullt av.
Ja, men det är nog rätt mycket... Ja, men det, och det är också så här starkt av dem att prata om en sån sak.
Mm.
Jag har inte hört så mycket, men det är väl mer eller mindre öppet och självbiografiskt. Nu vet jag inte hur... Jag vet ju att det finns många män som skäms över sin tunnhörighet.
Mm.
Och jag är ju en av dem. Liksom.
Mm.
Det jobbigaste... Och nu liksom... Det jobbigaste tycker jag nog är att prata om det med min familj.
Jaha.
För jag kommer ihåg när jag hade med Sandra Ilar i Arkivsamtal. Och hon hade fått sparken från Tankesmedjan.
Mm.
Så det var väl också så här, hon tyckte det var ganska pinsamt. Hon blev övertalad av Elinor, tror jag, att så här, men prata om den i podd så kommer det kännas bättre.
Mm.
Och så gjorde hon det. Hon kunde ju skratta åt det ganska mycket också. Så. Mm. Men hon berättade så här, men jag har inte berättat det för min mamma ännu. Mm. Jag tycker det är så pinsamt. Att det kan ofta vara det mest, att det största steget oftast.
Ja, men där tänker jag att det är en sån också att de är oroliga för en.
Ja, det är speciellt tror jag, så att åka till Turkiet. Alltså den typen av hårtransplantation, då är det så att man flyttar hårsäckar från typ nacken där man har hår som kommer stanna kvar till då uppe på huvudet där jag har liksom en liten, inte totalt kal plätt, utan det finns några få hårstrån.
Han med stolthet.
och liksom hårfästet då. Så man flyttar hårsäckar, liksom man lyfter upp dem på något sätt och planterar dem i håret så de fortsätter växa där.
Ja, det är ju en grej som, och att det har blivit väldigt bra.
Ja, nu ser det ju helt naturligt ut. Det ser ut, förr i tiden kanske det ser ut som dockhår eller liksom.
Ja, det kallades antlegs. Att det ser ut som myrors ben förr.
Då kanske det inte var riktigt hår. utan fejkat hår.
Jag undrar hur det var för på den tiden. För då är det liksom när, när jag hörde talas om det i början då, det var väl då sent 90-tal kanske. Och då såg det ju konstigt. Det såg ju ut som en tecknad pung. De här hårstråna.
Men nu har det blivit så att det ser naturligt ut.
Ja.
Men det, ja, men dels det. Och sen så är det att det är ju en av de mest pinsamma sakerna är ju hur pass dyrt det är. Mm. Nu har jag liksom tjänat ihop rätt mycket pengar, speciellt den senaste tiden. Och jag har råd med att göra det. Att det kommer inte påverka min ekonomi så jättemycket. Jag kommer ändå ha sparpengar och liksom. Men det är ju...
Om du ger mig en ballpark figure.
Ja, alltså hela med allting för min del.
Resa och allt.
Ja, och sånt där. Så tror jag nästan det kommer komma upp i 150 000.
Oh ja.
Mm. Så det är, och det är ju det känner jag. Det är pinsamt alltså, att man lägger så mycket pengar på sin fåfänga. Ja,
men det är ju verkligen värt det.
Jag vet inte riktigt vad jag annars skulle använda mina pengar till.
Ja, nej, för alltså jag som då har känt det bra i 4-5 år skulle ju uppleva ändå att det här är något av en akilleshäl och kanske någonting som du upplever som då liksom det är något av det jobbigaste i livet. Alltså,
ja, förutom så, andra saker som alla har.
Ja, jo.
Som man verkligen har förlikat sig med. Att det, så här, det här är ett villkor. Att, så här, att alla är ledsna ibland. Och alla liksom har
så,
kanske,
och så finns det ju alltid saker som kommer och går. Ja. Men som är mer då allmängiltiga problem som du beskrev där,
och så här, att jag till exempel är kort till växten. Det är svårare att göra någonting åt. Det har ju mer fått acceptera.
Så det blir man tvungen att släppa. Ja. Och det upplever jag inte som att du har några problem liksom.
Komplex.
Nej,
inte jättemycket. Nej. Alltså så här, det är klart jag hade tänkt så här, men jag tror det är ändå rätt många tjejer som är så här, men jag gillar inte korta killar. Nu får man ju hitta tjejer som kan tänka sig det.
Ja, precis.
Men det är ändå hade det varit, nu är det ett villkor, men hade jag kunnat göra något åt det hade det varit ett problem.
Ja, precis. Jo, så är det ju verkligen. Och i och med att tunnhårigheten då är ett problem
som jag kan göra någonting
kan
åt
göra. Ja, precis.
Men det kostar väldigt mycket. Och det är väldigt, väldigt pinsamt för mig.
Ja, alltså jag förstår verkligen hur pinsamt det är. Men jag tycker bara det är uppfriskande och coolt när du berättar det. Men sen sätter jag in mig då i situationen, eller så att dra den här parallellen till när jag hade solat solarium några gånger och bara,
det känns som en mindre grej.
Ja, det är en mycket mindre grej. Det blev ju därför också att om vi hade bara spelat in ett vanligt avsnitt här och vi hade börjat komma in på Sola Solarium så hade jag nog inte velat ta upp det. Men nu, i och med att du har redan hjälpt mig här men nu känns det som att det är en sån liten grej då i jämförelse att man kan att jag har mindre problem då och ta upp det.
Jo, men för att man kan ju också liksom. Ja, man skulle ju kunna avdramatisera det och säga det så här. Ja, vad fan. Jag är tunnhårig. Det är fult. De flesta tycker det är fult. De flesta tycker det är oattraktivt. Man kan göra någonting åt det som ser bra ut. Det är ganska dyrt, men jag har pengarna. Varför inte?
Yeah.
Så enkelt hade det kunnat vara.
Yeah.
Varför är det så jävla jobbigt?
Jag vet inte. Nej, alltså men så är det ju det, och liksom det är väl säkert så som vi var inne på då med februaripodden och då.
Jo, det är samma sak där så. Jag har en slapp kuk.
Ja.
Det finns piller mot det.
Ja.
Varför ska det vara så för det finns ju så mycket, det är ju hela skam och skuldproblematiken kring då sex och fåfänga som komplicerar det.
Ja. Nej, för det är ju, där är det ju också med impotens, så är det ju också att det finns ett piller och det är inte så mycket mer komplicerat än så egentligen.
Nej.
Men ändå så är det en sån stor grej liksom när de pratar om det. Och att så blir det ju för din tunnhårighet också.
Ja.
Det liksom finns en bra lösning. Och, men sen kanske då just att det är så dyrt.
Ja, att det är ju det eskalerar ju.
Ja, för då är det, okej, han bryr sig 150 000 kronor.
Mycket.
Mycket, ja.
Usch,
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jo, det är den. Och sen också att hade, alltså vi ska inte sno februaripoddens USP här, men det är så här, något enstaka tillfälle i leven. Någon gång har jag också haft impotensproblem. Ja. Och något tillfälle har jag testat Viagra liknande.
Ja, det är
eller Viagra,
samma här.
Ja. Så, och det är ju pinsamt. Men det är ju ingenting som jag behöver berätta för min mossa.
Nej, just det. Vi var på väg in där med att det är nästan att det var jobbigast att berätta för dina föräldrar och familjen.
Ja, det är det ju.
Ligger det någon, är det på grund av, är det, har det någonting med gener att göra? Att det är, att du är missnöjd med dina gener som de har gett dig?
Nej, det kan ju varken jag eller de göra någonting åt. Liksom. Jag skulle inte sagt så här, nej men man ska inte skaffa barn om man har den här i släkten.
Ja, men jag tänker som att det finns en klyscha eller en fördom om iranier. Att de ofta åker ner till Iran och opererar sin näsa till en mer västerländsk näsa, eller vad man ska kalla det. Alltså en mindre näsa. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det är i varje fall en fördom.
Och du tänker att en judisk grej var flintis?
Ja, nej, det var faktiskt inte det riktigt jag tänkte på, men det är faktiskt, det blir ju ännu mer relevant än
men jag hör mig i New York på Manhattan eller så här, så är det också vanligt med judiska kvinnor som gör näsjobb, eller vad det heter på svenska. Att liksom att man kunde känna igen vilken läkare de hade använt så här i någons klass liksom. Att de körde med samma. Nej, men jag vet inte, jag tror min morsa, hon har alltid varit så här liksom ganska stöttande gentemot min fåfänga. Och också för att jag stöttar hennes fåfänga. Om hon till exempel så här, hon berättade någon gång när hon blev lite gråhårig och hade färgat håret liksom. Och hon sa då så här att, ja men jag sa så här, men jag tycker det är så tråkigt att vara gråhårig. Och så sa Simon bara så här, ja men färgade då för honom, det var inte det någon stor grej. Och då tänkte jag, ja varför inte. Sen har inte jag något minne av att jag sa det där med färgade då. Det är mer kanske som att hon tänkte sig att jag skulle kunna ha sagt. Och sen så,
det kan så har du sagt.
Ja, det kan jag ha sagt utan
om det har liksom varit det som fick henne att göra det, så är det nästan mer troligt att du har sagt det. Och att det var en sån aha-upplevelse för henne. Men för dig så kanske det bara var något du sa i förbifarten.
Ja, så kan det vara också. Men jag tror, så jag tror egentligen att att hon inte har något emot det så. Alltså tycker inte det är så pinsamt eller tycker inte, alltså, nej, hon tycker nog, skulle nog tycka det var rätt okej. Men jag tror det här att åka till Turkiet och göra en operation, att hon ska så orolig att någonting kan gå fel och så, att det är det som är det jobbiga. Ja, det tror jag.
Men om du bara åker ner, gör den här operationen och sen berättar, då skulle det inte kännas jobbigt då?
För henne?
För, då, nej, för dig, för att då finns ju ingen risk att det, då har det ju redan hänt. Så då kan det inte gå fel.
Nej.
Skulle det kännas bättre att bara inte berätta och sen komma tillbaka och säga men jag har en grej jag ska berätta.
Ja, jag har,
så
jag
tar
har
du
inte...
av dig kepsen. Tada!
Jag har inte bestämt hur jag ska göra med det. Jag hade nog planerat att så här, jag vet inte, att inte säga någonting.
Ja.
För att det kan man också göra. Det är kanske 4 dagar borta.
Mm.
Och det, vi hörs inte alltid.
Nej.
Ens en gång i veckan.
Nej.
Men, ja, ibland är det mer, ibland är det mindre. Men...
Och det är inte ovanligt att du åker på semester. Det gör du ju rätt ofta.
Ja.
Så det skulle inte vara jättekonstigt om du...
Nej, men sen så är det också, jag vet att hon lyssnar ibland på arkivsamtal. Och jag vet inte om hon lyssnar på specialisterna podcast speciellt ofta. Men hon, om hon gör det, eller om någon berättade för henne, så är det så här, ja, då får det väl vara den vägen hon fick reda på det.
Ja.
För jag orkar, jag vet inte riktigt om jag har det här att måste jag ringa hela min familj och säga så här, nu ska jag göra det här, nu ska jag åka till.
Alltså, för jag skulle ju ändå kunna, om du bara utan att nämna det för mig, alltså nu är vi ju inte familj, men vi är ändå nära kompisar fram till igår. Så, men om du bara en dag, att låt säga jag visste att du åkte till Turkiet på semester, men sen när du kom tillbaka så berättade du varför du var i Turkiet.
Men hade det, inte blivit, det hade blivit mer, ännu mer pinsamt då, tror jag, om jag, alltså det finns ju där, när man gör någonting pinsamt så är det ju en level. Sen när man försöker dölja över det eller så här, undanhålla det, då ökar man en nivå av pinsamhet, tycker jag.
Både och, men jag hade ju ändå förstått så här, ja, men du, tillbaks till det här att det här har ingen med att göra.
Kanske ingen har med det att göra, men...
Ja, men jag tänker, om det är enklare för dig att inte berätta för någon och sen åka till Turkiet och sen berätta när det är klart, så är det... Det här är ju redan en jobbig grej för dig att göra. Än bara det här rent pinsamma och med det. Men också att det är en operation. Och att det är någon form av liksom resa till Turkiet som man kanske inte ens egentligen vill göra tvunget.
Jag kommer ju bara så fokusera på det då. Alltså så här, åka dit, sova, göra behandlingen i 2 dagar och sen åka hem.
Jo, precis. Men då hade jag ändå tänkt så, ja, men det har jag full förståelse för att du ska bara göra det så lätt som möjligt för dig, hade jag tänkt. Så om du sen vill berätta det när du är klar, jag hade inte känt det som ett svek, så han litar inte på mig tillräckligt mycket för att berätta det här för mig innan, utan det är lite som det här med att jag hade inga problem att ljuga för dig och säga nej när du frågade om jag hade solat solarium.
Nej, och det var ju inte så stor grej, och jag fattade så här, när du berättade så säger jag, men jag har gjort liknande grejer innan.
Ja, för jag sparade ju i huvudet som en sak. Jag visste så, jag ska berätta det för Simon. För jag tänkte, om du ändå kanske innerst inne förstod att jag ljög, att du, så här, jag vill ju inte att du ska tro att jag går runt och ljuger för dig.
Jag förstod nog inte det då.
Nej,
tog nog den här ursäkten att du sa så här, nej, jag kanske bara har tränat. Jag kunde inte ha vad du hade för ursäkt. Men...
Ja,
eller bara du sa så, nej, det har jag inte gjort.
Ja, ja.
Jag har inte sett så länge.
Nej.
Så här, okej. Okay. Men det var ju ett, liksom, när jag började planera och göra det här, jag tänkte så här, jag kommer inte kunna undanhålla det för Angie. Jag kan inte vara bortrest i 4 dagar.
Nej.
Så då var jag ändå så här. Jag har snackat om i arkivsamtal och i den här podden för att så här, jag har funderat på att göra det någon gång i livet.
Ja.
Och det, då har jag, det är ju liksom ett steg lite.
Ja, ja, det är steg ett.
Jag såg någon när jag var i LA för länge sedan, så såg jag en komiker. Han var typ i 40-årsåldern. Jag tror han hette Greg Hahn eller något sånt. Jag har skrivit om honom på min blogg. Men han var liksom en ganska vräkig komiker som jag tyckte var cool. Han gick upp med extremt så här, självförtroende. Och sen så pratade han om så här, att han sa så här, I'm 40 years old now. Eller han kanske var ännu äldre. Han sa, I'm 43 years old. Got no wife, got no kids, live by myself, got no real job. Sometimes I look myself in the mirror and I think,
"You're a fucking genius, man."
Och att han så här, och så berättade att han gillade det här livet så här, fan, det,
kids are expensive, man. Those money should go to hair plugs and booze.
Det är skitroligt. Det är två roliga, alltså det här exemplen är så jävla
hårplugga och sprit. och liksom jag är ju inne på samma tankar som honom där.
Ja.
Och
att du har ett väldigt ett självbiografiskt transparent inställning till livet.
Ja, jag vill göra liksom självbiografisk underhållning av mitt liv, speciellt det som är pinsamt. Men där han levererar ju hela den här grejen med så mycket självförtroende att det fanns ju ingen pinsamhet i det överhuvudtaget. Det blir bara coolt. Att alltså, han ska lägga sina pengar på hårpluggar och sprit. Och där har han verkligen bara raderat allt pinsamt. Yeah. Och bara har kunnat vara så. Nu är jag kanske lite mer nevrotisk än den här komikern. Liksom.
Yeah. Eller så är du inte det. Men, alltså, men du kan, han kanske, men på scen är han inte det.
Nej.
Men då, han kanske har haft samma
situation. Kanske.
Och det är en del i hans... hur han bearbetar
och varje gång ett skämt inte funkade som han testade, om han inte fick någon reaktion från publiken, så slog han hårt på micken och sa boom, nailed it.
Det är kul också för att det är ju lite hack den grejen att så här, är den här på. Men det är kul hur man kan ta en hackig grej och göra det skitroligt.
Fast det var inte slå på micken som dunk, dunk, dunk som ett mixtest. Det var mer så här, nailed it, som att spika i någonting, att han slog med en hammare. Liksom, nailed it! Men, fast det är lite hack att göra sådana grejer också. Rädda ett skämt. Men om han liksom har skruvat upp sitt självförtroende till max som en persona, så blev det ju roligt att han var liksom någon form av idiot med för mycket självförtroende.
Man älskar ju fula människor eller misslyckade människor inom citattecken som har gått ett gott självförtroende. Kanske inte alla.
Ja, men så här, Jack Black och Zach Galifianakis personligheten. Det blir ju extremt populärt. Kanske speciellt bland andra killar som tänker så här, fan, man kan vara fet och lite småful och ändå ha det här självförtroendet.
Precis. Kramer är lite åt det hållet. Även om han är inte ful, men han ser lite knasig ut. Men han har ju ett väldigt gott självförtroende i serien. Och han är, det får man ändå säga att han har. Men kanske Zach Galifianakis och Jack Black är väl de bästa exemplen. De här som inte har några problem att riva upp skjortan och liksom stå och dansa sexigt med sina ölmagar.
Det finns ju någonting lockande i det.
Ja, det blev ju väldigt stort när han, som en av dem som ledde Melodifestivalen i år, han tog av sig med bara överkropp och liksom dansade med sin sån här pappakropp. Han hade lite så chipstuttar och sånt. Det blev ju liksom en succé och han blev hyllad i pressen då för det där. Och det är väl att det slår an ju hos då antagligen 30-någonting män som tycker att det är coolt att våga liksom visa upp sin fula kropp, helt enkelt.
Men så är det ju liksom, och när någon är tunnhår eller flintis och liksom står för det, så är det ju också liksom skönt för andra tunnhåriga.
Ja.
Alltså det finns väl så här...
Känner du då att du sviker tunnhåriga communityt?
I viss mån. Det finns ju då, alltså min största förebild, inte bara som tunnhårig utan i livet, är ju Larry David, som jag har nämnt många gånger innan. Han är ju fixerad vid sin flint liksom.
Mm.
Och jag tror det har mycket varit en hang-up under hela hans liv.
Ja.
Och han... Och i tv-serien så är det också hans tycker folk som har tupé sviker
ja,
tunnhåriga gruppen liksom och sådär. Men jag läste en intervju med honom i Rolling Stone magazine där han är också väldigt transparent. Han hatar att göra intervjuer och så sitter han och tänker så här, vad fan gick jag med på det här? För det är förmodligen för att fixa tjejer.
Ja.
För han var nyskild då liksom. Ja, och, ja det är mina föräldrar döda så det är inte för att imponera på dem liksom. det måste vara för kvinnor jag gör det här liksom. Ja. Och det är så ganska coolt också. För det är sånt man skäms för ganska mycket. Vad man gör för att imponera på tjejer.
Ja, exakt.
Det är också pinsamt
jo, ofta. Man vill gärna ge andra anledningar till varför man gör vissa saker. Men att ofta så är, i grund och botten så är det ofta då att det, ja, det kanske är mest bara för att fixa fitta.
Ja, så är det ju. Och det är kanske därför också fåfänga är så skamligt. Mm. För att det är för att fixa, alltså fåfänga är mycket för att fixa fitta.
Ja.
Eller för att fixa stock då, om man är, ja, om man är inne på sånt. Men nej, men så... Och han sa då i den här intervjun i Rolling Stone, Larry David, att så här, fan, tänk om det hade funnits den tekniken för hårtransplantation på min tid. Nu är det för sent liksom.
Mm.
För hans del, han är 70 nu liksom. Ja. Och, men tänk vad det hade gjort med min person. Och jag hade liksom all den här lidandet jag hade tagit mig igenom i livet på grund av min flint.
Frågan är om man hade man haft Seinfeld då, serien, hade det funnits Curb Your Enthusiasm?
Ja, det är frågan, alltså, vad det hade gjort.
Men det är ju en annan grej där med honom, för att han har ju inte haft keps så mycket. Alltså, man, du har ju ändå i princip levt ett dubbelliv. Ja, men din persona är ju inte flintig.
Nej, det är inte flintiga losern.
Liksom. Nej, utan det är slackern som, ja, och som är, du har lite mer en ungdomlig stil. Liksom.
Mm.
Så om man säger det...
Jag ser inte ut som Jason Alexander när han spelar George i Seinfeld ännu.
Nej,
men det kan vara en tidsfråga.
Ja, fast ni är ju liksom med de första avsnitten av Seinfeld, liksom, de första säsongerna, så är ni ju egentligen jämngamla. Men han har ju en...
Han har inte använt Regain kanske.
Nej,
Rogaine som det bytte namn till. Jag är väldigt fixerad vid det namnbytet. Men... Nej, men det kanske jag hade, så, men, och jag hade. Om jag kanske inte hade använt Regain, så hade jag nästan sett ut som George. Och ifall jag hade skitit, om jag bara ätit vad jag velat, om jag inte haft min fåfänga, så hade det varit kort, fet, flintskallig. Och då hade jag kanske med anammat den här loser grejen. Och det kanske hade blivit roligare
på något sätt. Fick upp bilden av minst han komikern som vi såg på Comic Strip i New York, som vi båda gillar väldigt mycket.
Eric I,
som väl var något av en nobody. För han gick upp på scenen då när det var amatörerna fick upp efter. Och att vara amatör i New York då är ju ändå att han har nog kommit en bit i sin karriär ändå, att han ens får stå på Comic Strip scenen.
Ja, inte så jättelångt, för det var rätt mycket totala nybörjare där också.
Ja, det var det kanske, ja. Men men man märkte ju ändå att han har nog kört en del liksom, för att han var väldigt bekväm på scenen. Han gick upp upplevde som han var rätt berusad.
Ja, han gick upp med en drink, en billig drink i en plastmugg liksom.
För han hade ju också lite Zack Galifianakis
stil. Ja, det hade han verkligen.
Liksom. Han hade ju några skämt som var så briljant roliga.
One-liners liksom.
Jag skulle säga att han var roligast på hela kvällen.
Mm.
Och då var han ju inte ens med i själva huvudakten.
Nej.
Men han hade ju också den här då att han var lite flint. Som jag minns det. Lite tjock, lite tunnhårig. Han hade långt hår, men att man märkte typ att han var lite tunnhårig. Det är som jag minns det.
Jag kan ha fel.
Och så var han tjock och så lite liksom.
Ja, lite småfett. Alltså, ja, men kanske Jack Black-fett.
Liksom. Ja, precis. Och sen då när han gick därifrån. Det var nästan den coolaste bilden då, när han hade lite så småfeta, alkoholiserade, tunnhåriga losern bara la armen om, alltså lång, smal svart, snygg tjej och gick ifrån klubben med henne.
Jag tror jag missade det. Du bara berättade om det.
Nej, jag för mig att du såg det. Eller det gjorde du kanske inte.
Nej, jag är inte helt hundra på att jag såg det. För jag minns att du berättade om att han gjorde det. Okay, men att jag såg inte den scenen.
För det såg ju det såg jävligt coolt ut. Och just alltså, att hon var svart tillförde ju till också. Att,
att, det är lite street cred.
Ja, precis. Alltså man får upp en sån så många scenarier över hur hans liv ser ut. Liksom, hur, hur gick det till när de träffades? Och att, och man, så man fick ju den här då, han är riktigt cool. Och det hade ju då inte gått om han, låt säga, hade bantat, skaffat magrutor.
När man inte tyckte han var lika cool.
Och hairplugs.
Nej.
Och nyktra till.
men jag älskar också just den bilden. För om jag... när jag är kort liksom. Och jag kanske... Jag är inte så här... Det första folk tänker när de ser mig är inte... Fy fan, han är en riktigt snygg. Alltså så här, jag ser helt okej ut.
Ja, ja.
Men det är inte så här att fan, han är riktigt snygg.
Nej, du, alltså, du har Tom Cruise du, liksom. du har ingen hunk-aura liksom.
Nej. Det var länge sedan någon förutom min flickvän sa att jag var snygg.
söt
kanske.
Får du säkert höra det liksom.
Men jag gillar ju det då, speciellt nu är ju Angie kortare än vad jag är. Men mina två förra, när hon har typ högklackat blev hon längre.
Jag upplever som att hon är längre, men hon har väl ofta lite platåskor.
Ja, det har hon ofta. Men jag gillar ju så här att gå bredvid, hand i hand med en lång, snygg tjej. Just av den anledningen att folk måste tänka så här, fan, han måste vara rätt cool den här killen, eller han måste ha någonting speciellt. För det är ju uppenbarligen inte utseendet hon har fallit för. Och jag ser inte så rik ut heller kanske.
Ja, men jag kan tänka mig att folk får samma bild av dig som då
Eric I.
Ja, alltså om du bara
går... Han heter Eric I. Comedy på Twitter, om ni vill följa honom. Skriver ganska roliga, uppenbarligen köpt följare. För han har typ 10 000 följare och får alltid bara en eller noll likes på sina skämt.
Ja, då får vi göra lite reklam för honom. Eric I. på
Eric I. Comedy, eller Eric I. Jag tror Eric I. Comedy på Twitter.
På Twitter. Ja, nej, men för jag kan tänka mig så om du bara dyker upp på Big Ben och så är det någon så humorintresserad som kanske nyligen intresserar sig för stand-up och börjat gå upp på Big Ben och titta. Och så någon, kanske någon kille i liksom 18-20 års åldern men inte har koll på vem du är. Och så ser dig gå upp på scenen, köra dina skämt och sen gå
av. Häcklar av några killar. Liksom.
Gå av scenen. Lägga armen om Angie. Och nu har hon ju även en sån lite så diva look liksom. Att hon ser ju ut som en
popstjärna
liksom. Att det blir ännu mer coolt då liksom. Att då kan jag tänka mig att den personen, den här 18-20 år, han får samma känsla som vi fick av Eric I.
Jo, och det här värmer ju mig något enormt. Bara den här fantasin nu. Eller eventuellt en 18-årig kille.
Ja, men det gör väl det på riktigt.
Jag var inte ironisk. Det känns väldigt bra. Det är kanske något av ett livsmål.
Ja.
För det är ju sånt man har drömt om. Liksom, så.
Men då är det ju också det här med hårpluggar. Att det samtidigt som det då liksom gör det bättre för dig på många sätt, så förlorar du lite ändå en sån
underdog-grej
som gör den grejen som du tycker är coolt liksom.
Så är det ju. Men samtidigt så var det ju så att när jag träffar tjejer, till exempel när jag träffar Angie, då var det en väldigt lång period där jag lyckades dölja min flint.
Ja.
Alltså dölja tunnhåraten. Nu var det 2,5 år sedan nästan vi träffades. Så då var jag inte lika tunnhårig. Och liksom jag kunde styla med topic och liksom ha keps och sådär. Så att dölja den. Och sen så är det klart att hon måste ha upptäckt den successivt. Liksom någon gång. Men då har hon redan blivit kär. Och liksom och upplevt min fantastiska personlighet.
Ja.
Och liksom...
och fast.
Ja, de är fast på kroken liksom.
De har gått i och, musfällan.
Ja. Så, och då, och sen plus att efter, när jag väl berättade då för henne om att jag skulle skaffa hårpluggar, så så började hon, då började jag bli lite mer bekväm med, då började jag mer bekväm med att inte dölja flinten hela tiden.
Ja, att du tyckte det här är, tänkte, ja, det här är övergående fas det här.
Ja, ja. Mm. Så är det ju. Och det, men det var ju också en del i hela grejen, var ju så här, ska man, till och med när vi började prata om det första gången, om jag eventuellt skulle göra hårtransplantationen, så snackade vi om så här, att jag funderade på att göra det medans jag hade flickvän.
Mm.
På ett sätt är det lättare att ta det mellan flickvänner. Alltså om, det, om jag skulle bli dumpad då liksom.
Mm.
Och så skulle jag säga, okej, då hade jag sluppit behöva ta den här, det här liksom steget att berätta för min flickvän att jag ska göra det. För det tyckte jag också var lite jobbigt. Jag kommer inte ihåg hur jobbigt, när jag väl berättade så tyckte jag det känns skönt bara, såklart. Men,
och hennes inställning var positiv.
Ja, mer eller mindre.
Det är en rätt jobbig, alltså det är lite som om man har en flickvän som säger att hon skulle skaffa silikonpattar.
Ja.
Så, alltså, nu,
alltså inte, jag hade inte velat.
Nej,
jag hade
inte klockrent velat exempel eftersom...
Jag gillar ju liksom den storleken på pattar som Angie har. Så ifall hon, jag är ju verkligen emot att hon skulle skaffa silikon.
Jo, precis. Ja, men det hade jag väl i de flesta fall också varit... Men vi tar det exemplet ändå, fast det är då lite alltså det är mer en klyschig grej.
Vi säger en ytlig kille som väldigt gärna vill att hans flickvän ska skaffa silikonpattar.
Men då är det ju det här liksom dilemmat, hur positiv ska man vara till det, även om han kanske är helt odelat positiv då.
Mm.
Men det kanske man inte kan säga.
Nej.
Det är lite samma sak som om någon ska göra abort, att man liksom hur gärna, man vill inte ha barn, hur gärna ska man liksom visa sig, hur bra idé ska man säga? För jag har ju varit i den situationen då ett ex, det är ju många år sedan, men då som blev gravid och var tvungen att göra en abort, men eller tvungen, alltså gjorde det, men då var det ju också, jag ville ju inte ha barn.
Nej.
Men det var ju samtidigt, man fick ju ändå säga, ja, det är ju liksom upp till den. Jag tycker det är inte så jättebra läge kanske, men det är ju du får göra. Det är du som din kropp och så vidare och så vidare. Men om jag får bestämma så skulle jag välja att ta bort det och så vidare. Mm. Man kan ju inte bara liksom...
bara...
Ja!
Ja! Fan vad skönt att du äntligen säger det.
Exakt. Nej, men, och lite så kanske då Angies situation där, att hon kan inte... liksom skrika ut hur lycklig det gör henne att du skaffar hårpluggar. Alltså, det hade ju varit fult också, så att hennes reaktion kanske man inte kan då, man vet inte exakt hur, den måste ju vara nyanserad.
Ja.
Alltså, för hon, det måste, hon förstår att om hon hade sagt ja, äntligen, slipper jag
det här, ja. Jo, det, kan ju, det måste ju varit så här, efter ett tag måste det varit så här uppenbart för henne att det är ett komplex för mig, min tunnhörighet liksom. Men hon har inte pratat om det förrän jag tog upp det själv.
Nej.
Utan liksom inte nämnt ens. Och sen så nu, på senare tid har hon kanske börjat skämta lite så här, om min flintis och så. Hon kan ha sagt min lilla flintis. Jag kommer inte ha exakt formuleringen. Men det hade hon nog förstått att det hade gjort för ont ifall det inte var några veckor innan.
Ja, här är det ju att det, då, att det nu upplevs det som en övergående fas. Där, att, jag vill också inflika att det här, vad kallade den här sprayen som är någon form av pulver?
Det här Topic.
Topic.
Mm. Det... Ja, det är inte, ja, en spray. Man, det är en burk liksom där man strösslar på lite, lite pulver.
För det liksom, det upplever jag som att det känns att det nästan är mer pinsamt än hårpluggsgrejen. För det är ju mer åt tupéhållet.
Det heter till och med Topic.
Ja, precis. Det är lite snarligt.
Jo, det tycker jag också är rätt pinsamt. Ja, använder, liksom.
Men du tycker hårpluggar är mer?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Mycket mer.
Jo, men jag tänker att hårpluggar är ändå, nu gör jag en någonting åt det här på riktigt. Medan Topic är lite mer såhär, vem försöker jag lura?
Men jo, men jag snackade om det här att jag skulle passa med på, när vi började diskutera det så sa jag såhär, men på ett sätt är det rätt coolt att göra det medan man har flickvän. För då verkar det inte vara lika desperat move. Och jag hade en utläggning om det då att det är så här att det var liksom en del av det som jag körde på scenen som jag inte vet om jag kommer köra vidare på. Men att jag tänkte passa på att göra hårtransplantationen medan jag har flickvän, för att det är kanske mer extra patetiskt om man sa nyss har blivit dumpad, lite småfet, otränad, flintis, och då så skaffar man hårpluggar och börjar träna och så ut för att fixa ny fitta liksom. Att det är lite mer patetiskt, men att om jag gör det medan jag har flickvän så är det mer så här, då är det mer, och han sa så här, men man säger i krig så säger man så här, om du vill ha fred, rusta för strid. Och att jag menar då att jag är förberedd i det här kalla kriget som vi kallar för parförhållande. Att ifall då min flickvän skulle göra slut så har jag liksom atombomben redan färdig att bara puff. Så är det massa hår utom ett huvud och jag kan hur som helst, hur lätt som helst fixa en ny tjej.
Det är det här övertron på hår också som är roligt. Som nog bara folk då som är flintis känner att, alltså sen är det finns säkert en aspekt av att man liksom, jag som har hår inte kanske uppskattar det.
Har hår?
Nej, men att jag uppskattar inte det så mycket som
du är som en som inte sitter i rullstol. Man går ju inte runt och är glad att man inte sitter i rullstol hela dagarna.
Men såklart så är det ju en stor fördel när man ska fixa brudar att, men det blir ändå roligt att höra, för att det blir ju lite som att om du sitter i rullstol men så ska du få men du ska du få kryckor. Och att du då säger så fan, nej men då är liksom rustad så kommer jag tillbaka med kryckor och liksom då boom, den atombomben.
Kryckor, det är ändå något fel. Passivt, det kan vara ofta lite så bad boy grej. En kille på kryckor med cool stil, då är det ofta någon roughneck som har varit i slagsmål eller någonting.
Men, jo, det är sant.
Så det är ofta lite så sexigt säkert.
Ja. Kryckor är väl mer kanske då ett så här hårpluggar på tidigt 00-tal.
Ja, jo, det är det.
Att man kommer med de här antlegs.
Jo, men jag fattar så. Om man bara så här, boom, där kommer jag utan rullstol. Bara, hur lätt som helst kan fixa.
Att tjejerna sitter, när man går in på pubben, kolla, han sitter inte i rullstol. Flockas runt det.
Ja, men så är det.
Nej, för det blir också ett intressant avsnitt sen när du har haft det. Ett tag.
För det tar ju ett tag för det liksom att läka och växa ut. Så det tar ju säkert några månader.
Men
att
liksom höra dina reflektioner kring det, vad du känner som har blivit annorlunda i livet och sådär. Det kommer ju bli väldigt intressant.
Ja, förmodligen kommer det inte bli så mycket. Man vänjer sig vid allting.
Ja, och du har ju keps på dig nästan i alla sammanhang.
Ja, det kommer inte vara så att jag helt plötsligt slutar med keps heller. Nej. Men kanske, men det är skönt liksom att man behöver slippa den här jobbiga känslan när man ger någon oralsex eller när man är på stranden och badar eller liksom att man är på bröllop eller någonting liksom. Att det är alltid.
Ja, det är precis. Har du inte gjort någon gång att du har kört en gubbkeps?
Jo, det har jag gjort någon gång. Och jag har kört också Topic någon bröllop och så.
Hur gjorde du på Babydance?
Då var det Style Topic.
Men det var ändå, jag hade ju inte haft något emot om du hade valt att ha keps. Men där var det ändå att, för dig var det viktigt att vi såg Babydance-videon där, till den här låten. Då hade vi ju likadana tröjor och byxor.
Men humorn skulle gå i första hand. Alltså det såg så roligt ut att vi var så här bröderna Hurray-klädda där. Och det hade pajat lite med keps där. Och sen eftersom jag kunde göra en hyfsad frisyr med Topic liksom, så gjorde jag det då.
Nej, men det var
Även om jag är inte fullt nöjd med den. Jag har så här lite högt hårfäste och så. Jag tycker inte det, så här, det ser inte optimalt ut. Det var ändå, jag fick ju någon kommentar på YouTube eller Facebook så här, ta aldrig av dig kepsen igen.
Svede.
Nej, det var inte så farligt. Lite, alltså så här, jag ser ju mindre attraktiv ut. Keps är ju en ganska cool stil, även om man har hår, tycker jag.
Ja, det är en rolig sägning. Ja. Keps är en cool stil även om man har hår. Ja. Men, ja, men du kommer väl fortsätta med keps?
Ja, det kommer i de flesta sammanhang. Jo, det kommer jag.
Ja. Ja. Jag kommer ju sakna lite den här Woody Allen som det kan bli ibland om man sover över hos dig. Att liksom när du tar av dig kepsen, tar på dig dina glasögon och tar på dina morgontofflor.
Ser ut som Woody Allen eller Larry David.
Ja, precis.
Ja, men Angie hatar ju, och så jag imiterar ju Woody Allen ibland också. Hon är extremt avtändande. Now? You wanna have sex now? Och så kommer jag.
Ja, fy fan.
Men jag hade en kompis, eller har fortfarande en kompis, som gjorde en skönhetsoperation. Jag ska inte gå in på några detaljer liksom. Ja. Men då var det så här att han var borta ett tag liksom. Jag undrar så här, vad hände med den killen? Man har inte sett honom på några dagar eller en vecka eller vad det var. Och sen så fick jag höra att han gjort den här skönhetsoperationen, och det kom liksom en blixt från klar himmel då, så här, ja. Och så tog jag upp det med honom och så sa han så här, ja, men jag hamnade i ett läge där jag kände så att antingen så gör jag den här operationen eller så tar jag livet av mig.
Oh, jävlar.
Så då var det så, och det var så jag reagerade också, bara jävlar, var det så stort för det här? För att för mig, det var ingenting jag hade tänkt på liksom, eller så. Och då kände jag mig, men då är det ju såklart rätt beslut att göra. Och sen så har jag inte tänkt så mycket på det sen dess. Vi har bara fortsatt vara kompisar och liksom, det var först nu liksom när jag tänkt på det. Och så illa är det inte för mig liksom. Jag har ju verkligen, de gånger jag haft självmordstankar har det inte haft med fåfänga att göra liksom. Nej. Eller något sånt där. Men det lät så brutalt, och han bara sa det rakt ut liksom, att
det är en bra quick fix på problem, om man kan så här, om man bara kan zooma in på så här, det är nog det här som är problemet egentligen.
Sen är ju frågan om det var det som var problemet, om han kanske har någon ångestproblematik kring någonting annat. Det låter ju också rätt troligt.
Ja, precis. Nej, men det är ju det är svårt att veta. Det får man ju veta då i efterhand. Det kanske du får veta också. Så att det är inte tunnhårigheten som du stör dig på, utan du kommer hitta något annat.
Ja, men det kommer jag ju förmodligen. Men det, så är det ju med hela livet liksom. Man tänker så här, om jag bara får 5000 Instagram-följare så kommer jag vara nöjd.
Ja.
Och sen får man det, så märker man att jag vill ha fler.
Ja.
Eller man fokuserar på någonting annat som jag säger, men det här vill jag ändå ha. Det här vill jag ändå fixa. Det här liksom. Ja. Så det är ju aldrig så att man blir 100% nöjd med någonting.
Men
man
det är väl en rätt sund inställning att ha innan du åker till Turkiet. Ja, att du är medveten om att du kommer liksom inte bli lycklig av det. Men du kommer det kommer att kännas lite bättre. Det kommer att vara vissa tillfällen i livet.
Ja, och om jag skulle bli dumpad och sådär, så kommer inte det vara ett hinder i alla fall i det här liksom dating-gamet.
Nej, precis. Ja, nej, men jag tycker det är helt rätt beslut. Det ska bli spännande att se resultatet sen också.
Ja, jag kommer kanske vänta med att visa upp det fula liksom, innan det har läkt och sådär.
Ja. Vill inte heller att det ska bli ett partytrick sen
nej.
Att du går runt och visar och
fans och lyssnar av specialisterna. Prata inte om det så mycket live.
Nej, precis, så efter en show. Man ska inte komma fram till det efter show. Får man se hur det blev?
Nej, så ska man inte Då är man en idiot.
Ja.
Men jag kommer ihåg när jag pratade om liksom den här tunnhårighetsgrejen på Specialisterna Comedy Club, så var Ola Söderholm där. Och han sa efter så här, jag gillar den här om tunnhårighet som du sa. Så jag har också funderat på det. Då vet jag inte om han syftade på att jag också funderar på att göra en hårtransplantation, eller om han syftade på att jag också funderar på att göra en rutin om tunnhårighet.
Okej.
Osäker på det.
Är han tunnhårig?
Jag vet inte. Kanske på samma sätt som jag, att han lyckas dölja det.
Ja.
Jag får inte upp någon bild av hans hår.
Nej,
på det.
Nej, inte jag heller. Det ska bli jättespännande att se resultaten. Känns det bra att ha nu gjort, eller pratat om det i ett specialavsnitt?
Ja, ja, det gör det. Jag visste ju att det här skulle vara medicinen mot skammen.
Ja.
Det är ju ofta det, så här, att göra underhållning av någonting som jag tycker är pinsamt. Det är mitt sätt att handskas med det.
Ja, precis. Ja.
Och nu har jag gjort det.
Ja. Och då att Albin, som då fick möjligheten att vara med. Men kanske, jag tänker så här, kanske lite bra. För han kan ju bli rätt så rätlig. Alltså han kan ju vara rätas.
Ja.
Så det hade ju visserligen varit intressant då, av den anledningen. Och ja. Så här,
men ibland är också ett samtal mellan två lite mer effektivt om man vill komma från punkt A till punkt B.
Jo, så är det ju också, verkligen. Det är kanske liksom fel valt tillfälle av mig och också att påpeka hur att Albin kan vara rättlig av sig när jag så dagen innan har avsuttit och häcklat dig.
Ja, men Albin är kanske... Jag tror i och för sig det har varit mindre risk att Albin hade gjort en sån häckling.
Mm.
Han är inte riktigt den typen. Men han är mer så småtätast.
Ja, precis. Ja. Jo, det tror jag också. Att han kanske till och med, om han hade varit där, hade han avstyrt det.
Ja, kanske.
Ja.
Ja, då var vi klara med den här...
specialen.
Tunnhårighet special och i viss mån häckling special.
Ja. Men jag tack så mycket för att du delade med dig av det här.
Nej, det var ganska mycket för min egen skull också.
Ja.
Det är en win-win situation från lyssnare och poddare.
Ja. Jo, nej, men det är ju roligt för att förra gången var det då handlade, alltså inte förra avsnittet, men förra gången vi gjorde någonting liknande, eller du gjorde någonting liknande i specialisterna på podcast, så var det ju när du skulle raka pungen för första gången.
Ja.
Och då är det ju nästan det motsatta. Det är roligt att det handlar mycket om
blå hår. Med hår. Ja. Ja, fast det var ändå en så här pinsam fåfänga grej.
Jo, så är det ju. Men det är mycket hår. Så det ska bli intressant vad nästa grej om hår som du kommer att dela med dig av i podden.
Ja, det återstår att se. Tack så mycket för den här veckan. Mitt namn är Simon Gärdenfors.
Och mitt namn är Anton Magnusson.
Specialisterna! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.